Välkommen till G-ordet med Thomas Walsh och Henrik Bettner. Det här är det sjunde avsnittet av vår utforskning av det andliga och existentiella landskapet med bas i kristen tradition. Och vi går raka vägen in i intervjun som spelades in i studion hos Lexer i Kista i norra Stockholm.
Nu har vi en gäst för första gången live i studio på flera månader. Cecilia Wemming, författare till en bok som heter Medelklasskvinnans tysta vrål.
Hej, välkommen.
Kommer tack hit. Snälla. Jag kastar in min undertitel också, för den säger
ja,
så mycket.
Det tycker jag.
Medelklasskvinnans tysta vrål, därför mår vi så dåligt när vi borde må så bra.
Det är ju på något sätt en problemformulering som stämmer på vårt uppdrag med hela podden ganska mycket. Så det är klart att vi blir jättenyfikna på den boken och sen när vi har läst på den här historien. För det är, det är en ganska självbiografisk. Eller det är dina erfarenheter av att växa upp i Sverige från 1982 och framåt.
Exakt, så jag tar avstamp i mitt eget liv och tittar på vad har hänt i samhället sedan jag föddes 82 tills idag. Som skulle på något sätt kunna förklara de här eskalerande ohälsotalen i vad gäller depression och ångest och så.
Som du även beskriver att du har fått massa slängar av.
Exakt. Precis, jag är en sån där medelklasskvinna.
Ja, precis.
Som har mått dåligt.
Men då tycker jag att det är så bra att någonstans så tänker du så här, nej men det är nog inte bara jag. Alltså som det är fel på. Det har ändå kommit till det någonstans.
Ja.
Nej, för att jag tror att den initiala reaktionen är nog att det är jag som inte klarar av det här. Det är mig det är fel på. Det är varför jag mår så dåligt. Det är någonting sådär. Mm.
Nej, men jag tänker, det är ju bara att titta på statistiken, liksom, hur psykisk ohälsa dominerar liksom, sjukskrivningar och så. Och det har ju stigit enormt mycket, så om man känner sig ensam kan man ju alltid läsa Försäkringskassans statistiska rapporter. Då. Så jag tycks ju inte vara ensam.
Nej.
Och i de ohälsotalen så är det ju ofta kvinnor som dominerar och stor del medelklass.
Så. Samtidigt är det liksom också så mycket som fångar den bara i titeln och undertiteln, precis som du beskrev. Och väcker många frågor på en gång. Nu är det här en hel bok med jättemånga olika ingångar till det hela. Och vi kommer väl att fastna på vissa punkter bara för att vi vill inte göra programmen för långa.
Nej,
helt enkelt.
Men kan du inte börja med att ge våra lyssnare lite en lite snabbt genomgång vad det handlar om och vad din tes är.
Ja, men det är väl som så att, ja, men ingångsvärdet är ju att jag länge har känt att jag växt upp, fötts in med så fantastiska förutsättningar. Tar ju liksom ett historiskt perspektiv och jämför liksom hur det var för min mamma när hon växte upp och min mormor och min gamla mormor. Och ur liksom ett historiskt perspektiv så är ju min generation kvinnor eller min generation generellt har jag haft, växt upp med fantastiska förutsättningar och också internationellt om man tittar. Och då borde man ju må så himla bra. Vi har uppnått så mycket. Nu ska vi förverkliga oss. Och så mår vi inte så bra. Och i det så är det ju liksom en enorm paradox då, som jag vill undersöka. Ja, men varför mår folk dåligt? Det är ju till syvende och sist hur man mår med sig själv och kanske i sina nära relationer och så. Men det där väldigt småskaliga perspektivet, det känner jag att det är så många andra som har djupgrävt i så här självhjälpsböcker och psykologer och så. Så det vill inte jag riktigt, det känner jag, det gör andra bättre. Men det jag tyckte var spännande var att se, okay, hur har samhället påverkat oss då? Hur påverkar samhällsförändringar liksom själen, det själsliga själslivet? Och vad i där är korspunkten mellan liksom själen och omvärlden? Vad händer där? Och det har jag försökt på något sätt beskriva och se, kan det vara någonting där som kan förklara att folk då mår så dåligt. Så har jag liksom, så tittar jag tillbaka, vad hänt i samhället sedan 82 tills idag som skulle kunna förklara här, och då är det sex kapitel som jag tycker fångar upp det ganska bra. Ska jag läsa upp vad de heter?
Ja,
för de säger ganska mycket till det. Ja, men de heter globaliseringen och maktlösheten, urbaniseringen och ensamheten, individualiseringen och stressen, sexualiseringen och prestationsångesten, sekulariseringen och meningslösheten och digitaliseringen och gränslösheten. De titlarna hoppas jag beskriver liksom själva bokens ansats, att korspunkten mellan de här megatrenderna och vad väcker det för känslor i ens inre då. Och så utifrån det försöka dra några slags slutsatser då.
När jag läste så kände jag att det fanns något som gick igen i många av de här punkterna. Det känns som en problemformulering kring hur vi hittar en förankring i livet och i omvärlden. Och vi hittar eller skapar någonting som kan förankra oss. Att det är mycket sådär, du beskriver dina landställen som du var på när du var liten.
Ja,
och där ingick du i ett sammanhang.
Det där är intressant. Det var min storebror. Han bara, det finns den här diskussionen om liksom somewhere or anywhere.
Ja.
Alltså som man på något sätt förklarar Brexit med. Att vissa människor verkar kunna flyta med och behöver inga fasta punkter och liksom kan jättelätt anpassa sig till förändring, medan en annan det är liksom anywheres, men vissa behöver somewheres, alltså vissa behöver en plats att höra hemma vid, något att hålla sig fast vid, något som är beständigt för att känna sig trygga helt enkelt, och jag tillhör väl den kategorin tror jag.
Men det känns som att det är liksom inte det som man ska känna eller det som ska gälla i en urban medelklass.
Nej, exakt.
Nej.
Jag citerar mycket Sigmund Bauman. Och han har ju etablerat begreppet liksom liquid life, alltså det flytande livet. Och att det är i sin tur orsak till stor stress. När livet inte har några hörnstenar, att allt flyter. Arbetsplatser, du kan gå in och ut ur arbetsplatser utan att riktigt märkas. Du kan flytta, du kan byta bostad utan att riktigt märkas. Vem är du? Och vissa har bättre att hantera det där och vissa har svårare. Och jag har väl haft lite svårt för det. Och många med mig skulle
jag säga. Ja, jag skulle också precis poängtera det, att du är verkligen inte ensam om det. Och du, precis som du beskriver, det är som att det liksom finns två olika grupper av människor. Sen vilka som är vilka, jag är inte säker på att alla är likadana genom hela sitt liv heller och så vidare. Att det kan liksom ha med var man befinner sig i livet också, hur man känner inför det där.
Och att i en sån undersökning som jag tror KI gjorde, gjorde intervjuundersökning med unga människor då, varför de mår dåligt, så lyckades man fånga in att det är just det här flytande som är stressande. Att det är hela tiden upp till individen att skapa sin egen tillvaro. Och det är en otrolig press i det.
Och sin identitet, om man ska bestämma allt, om man ska komma på precis vad man är och så.
Var man är, vart man är på väg. Parallellt med det ska du ha liksom en vardag som är på något sätt trivsamt. Alltså det är ju en enorm utmaning, tycker jag, att hantera. Och det blir tungt. Ett tungt ansvar att bära.
Det är en förväntan på vad som gäller för att få ett lyckligt liv eller jag tror du skriver till och med att bli lyckad. Det är det liksom, jag måste bli lyckad. Det är att det var så länge det som var den förkrossande, jag vet inte, drivkraften eller sporren eller hetsen eller på något sätt. Det känns som att på alla de här olika områdena ganska mycket så är det som gör att det krockar på något sätt, som gör att det blir så svårt att kliva ur.
Ja, men precis, och det är väl alltså, bara man tittar någon generation, bara man tittar på mina föräldrar liksom, de brukar säga, men för oss fanns det inte, vad ville vi göra? Det var inte ens en fråga vi ställde oss, utan man utbildade sig för att man behövde få ett jobb så att man kunde köpa en bostad så man kunde skaffa sin familj. Det var liksom det som var uppgiften. Medans för mig liksom, så är det ju helt andra. Jag måste ju ut och förverkliga mig och göra alla de här coola, roliga sakerna så att jag på något sätt kan visa upp någon slags framgång på massa olika arenor på ett sätt som de inte alls hade. Och det där tror jag bara ökat.
För det kommer, jag vet inte, pratar man lika mycket om det nu för tiden, alltså om självförverkligande? Det känns ju som något som poppade upp lite så här på 80-talet och sen...
Jag tänker inte att man använder just det ordet, men på något vis så finns det ju fortfarande, alltså det finns ju en...
Det är snarare som att man inte behöver använda, använda ordet, för det är nu är det liksom inarbetat som det är liksom default, självklart. Mm. Och jag har alltid tänkt så här, det första är så här, jag förstår inte vad det betyder. Alltså nu ska jag erkänna, men jag förstår inte vad det, vad menas, vad tror man att det ska vara? När tror man att man ska kunna komma dit? Kan inte du, Cissi?
Nej.
Vad tänker du? För jag tänker så här, jag tänker så här, det måste vara historiens sämsta så här livsmål man har satt upp. Jag vet att det finns den här behovsskalan av så här trappan. Mm. Och man behöver olika grejer. Och när man kommer till en viss svar, då kan man jobba utifrån liksom, att förverkliga sig själv. Mm. Och jag är bara så här, jag har aldrig liksom förstått vad det skulle vara. Nej. Man skulle göra. Det är som en, det är som att lyfta sig i håret på något sätt. Det är...
Åh gud, ja, men det är väl inte det du gör nu då när du poddar, tänker jag. Att du håller väl på med dig själv. Alltså jag menar, om du hade så här, stått på fabriksgolvet och inte jag svarvat något 8 timmar per dag och haft en inneboende längtan om att prata om existentiella frågor med massa personer och få och tjäna pengar på det. Jag menar, då hade du varit osjälvförverkligad, men nu gör du ju det.
Ja, om våra lyssnare swishar någonting då.
Ja, exakt.
Annars tjänar vi inga pengar. Men ja, kanske. Men det är ju för att vi tycker att det är kul och intressant. Och...
Men det är också, alltså det är ju det som är lite grann finessen med ett sånt ord som självförverkligande. Det är också, du lägger själv en, lite grann i det ordet också, vad det betyder. Jag tänker mig att, för att det handlar också lite grann om du skriver ju liksom det här skillnaden mellan generationerna och just det här. Nu så är det snarare en stress kring valfriheten.
Mm.
Vi som föräldrar säger vi till våra barn, du kan bli vad du vill.
Exakt.
Så bli det nu.
Ja.
Vad vill du?
Vad vill du? Mm.
Sådär. Och då blir det just den där som vi var inne på. Men vad vill jag då?
Mm.
Liksom, måste jag bestämma den nu?
Mm.
Innan jag börjar skolan?
Ja.
Liksom, vi är nästan på den nivån många gånger. Och då blir det ju det här självförverkligandet blir liksom att nu måste jag komma på vad är det jag vill innerst inne?
Exakt.
Vad är det som verkligen är jag? Och då kommer man till den här frågan, när vet man det?
Det jag tänker så här, det är att kan man någonsin komma fram, kan man någonsin prestera sig fram till den nivån, till där man hittar lycka och känner sig lyckad? Jätteretorisk fråga och såklart.
Nej, men jag tänker, nej, absolut inte. Och det är väl det som är det stora bedrägeriet. Liksom.
Mm.
Att jag vet, Jim Carrey, han brukar säga I wish everyone could become rich and famous so that they would understand that that's not the answer. Alltså, man blir ju inte lycklig av vad det nu är som man jagar efter. Men på något sätt är vi fast i den där jakten nu. Och är det värt det? Ja. Om man jagar, om vi säger, nu vill jag inte ta dig som exempel här, men vi säger att är det här så pass kul att du till exempel inte har råd att bo där du vill bo eller att dina barn ska gå på fotboll eller vad det kan vara. Ja, men det kanske, många kanske skulle egentligen vara nöjdare bara att ha ett jobb och ha en tillvaro och liksom värna om det lilla. Men i jakten på det där superhäftiga så liksom förlorar man massa saker på vägen. Och det tror jag gör att man blir olycklig. Att man missar så här fundamentala grund... att man missar... Som människor tror jag vi behöver. Liksom, vi behöver gemenskap, vi behöver ekonomisk trygghet, vi behöver någonstans att bo, vi behöver ett sammanhang. Och så på det är Maslows behovstrappa och så på slutet ska vi självförverkliga oss. När man satsar allt krut på den där självförverkligen så kanske man missar steg på vägen som gör tillvaron väldigt skakig. Liksom. Och så ja, på så sätt kanske. Så är den där jakten då, kan ju den vara negativ.
Ja, för jag tänkte så här, jag har nog haft mina såna där drömmål ganska länge. Men jag kom nog till en punkt där det var så att det handlar mer om att acceptera att resultaten inte var viktiga. Att komma på att även om jag liksom, även om vi får 15 000 lyssnare per avsnitt av den här podden och allting liksom, och det blir succé liksom, om man får förändra kyrkligheten och andliga livet i hela Sverige, så skulle det inte i grunden förändra mitt liv.
Nej.
Utan det skulle vara kul att hålla på med om det inte blev för stressigt. Jag har gjort projekt i livet som har varit så här, det var det jag ville göra. Det var mina drömgrejer att göra. Men varje gång jag startade stora projekt så var de så stressiga att jobba med. Alltså, så att jag i något tillfälle, något projekt jag jobbade med, där jag träffade Henrik första gången till exempel, då för länge sedan, fick uppsöka läkare för att jag inte kunde kissa ordentligt. Så stressigt var det. Fast det skulle vara liksom, fast det ändå var liksom
det här
var
min, strävat,
ja, min stress, ja. Strävan och min dröm att få göra liksom. Och till slut bara, nej men det är inte värt det.
Nej.
Så kan det inte, alltså inget är ju värt det liksom. Egentligen, och det blir inte bättre. Alltså för att när det är klart så är det klart. Och började jag formulera. Nu ska jag komma lite varning för vishetsord från Thomas här. Då kommer, då tänkte jag så att nej, nu ska jag prioritera relationer före resultat.
Nej, men det är väl, vi hoppar lite från ämne till ämne här, känner jag, men det är väl en sak som jag kommer fram till. Alltså så här, vad är det sammanhängande i de här liksom, sex kapitlerna? Vad är det då som får folk att må dåligt? Och då tycker jag att det finns liksom två tydliga teman, eller vad man ska säga. Och det ena är att folk känner sig ensamma. Ensamma i sina nära relationer, på sina arbetsplatser, i, där de bor, men också med sig själva, kanske med en högre makt. Man är ensamma i uppgiften att skapa sitt eget liv. Och det andra menar jag att man, att många känner sig ofria. Det är så mycket press och krav på hur man ska vara så att det finns liksom inget utrymme kvar att agera utifrån sina egna tankar och viljor och längtan och så. Så där är du inne på något, Thomas, när du säger att du prioriterar relationer. Ja, men det är väl helt rätt då. För att vad kan vi göra för att folk ska börja må bättre? Ja, men det blir ju det motsatta då. Om folk känner sig ensamma, men då är det ju mer gemenskap man får försöka bygga. Mer gemenskap med sig själv, med en högre makt, med sina nära relationer och så vidare. Och också om vi känner oss ofria, ja, men hur kan vi skapa oss mer frihet? Att vara de vi är och de vi vill. Ja. Så du gjorde rätt val där, Thomas.
Ja,
du
satsar på relationer. Precis. Det låter ju jätteenkelt, men sådär.
Det tar jättelång tid att komma dit.
Mm. Ja.
Tänker jag. Alltså i det här samhället när man hela tiden uppmuntras efter att sträva efter att vara lyckad och att ha flashiga projekt och en snygg pojkvän och ett roligt kompisgäng som har härliga fester som man lägger upp på Instagram och där man har en jättesnyggt inredd lägenhet och man är smal och vältränad och har trendiga kläder och allt vad det nu är. Liksom att sätta paus för det, liksom, den enorma pressen som man möter hela tiden och liksom landa i men vad är viktigt för mig? Då tror jag att många landar i just ja, men nära relationer och gemenskap med de jag blir med om är viktigt. Men liksom att komma dit, det är inte helt lätt skulle jag hävda i det samhället vi lever i och det tar nog tid. Så det är inte liksom en liten sak som du har landat i och som jag har landat i efter att ha läst den här, eller skrivit den här boken.
Började du att skriva? Alltså en del börjar ju skriva när så här, ah, men nu har jag fått en omvändelse på något sätt och nu har jag genomskådat det här alltså, som har drabbat mig under så många år. Var det utifrån en sån position eller var det utifrån mera en, man kan också skriva som en process, att man, skrivandet i sig är en del av processen.
Ja gud, ja. Det har det verkligen varit. Alltså, det har varit från resa att skriva den här boken, jag har hållit på med den i nästan 5 år. Och det börjar väl med någon slags tanke om att för 5 år sedan ska man komma ihåg då att då, idag har vi liksom Brexit och Trump och superpolarisering och migrationskriser och klimatkriser. Jag menar, det finns en liksom allmän insikt i den svenska samhällsdebatten om att det är något som är lite, det är något som skaver i samhället. Vi är på väg, det här känns inte riktigt bra. Men för 5 år sedan fanns inte det faktiskt alls på samma sätt. Utan då var det lite så här, vi har allt är jättebra. Det finns ingen anledning att klaga. Det här, vi har det bästa av samhället. Om vi säger att något är fel, då är det bara gnäll. Och det tyckte jag skavde. Med tanke just på hur ohälsotalen i psykisk ohälsa och framförallt hur det ökade bland unga. Alltså ett samhälle där unga mår sämre och sämre och sämre för varje år som går. Det kan ju inte vara ett friskt samhälle. Det är något som skaver och vad är då det? Mm. Och det ville jag så här belysa och jag ville försöka förstå det. Och det var liksom jobbet med den här boken då. Och det är därför jag täcker in så enorma stora ämnen. Men för att jag kände att den helhetsbilden liksom, var det ingen som riktigt hade försökt sig på. Och men... det ville jag göra. Och samtidigt i det försöka förstå mitt eget liv. Alltså, hur kommer det sig att jag som har växt in med alla de här fantastiska förutsättningarna ändå har mått skit i en stor del av mitt vuxna liv? Är det bara jag eller är det något externt? Mm. Ja, kanske både och. Och hur har det samverkat?
Mm. Ja, ja, men det gör det ju med beröm, liksom, med att du kan knyta de stora grejerna till exempel. Mm. Även om det är en urvalsgrupp av en. Men det, ja. Det är liksom, ja. Men då kan det bli desto mer personligt. Mm. Så här, det tycker jag är jättefint. Man blir så här, ja, berörd faktiskt.
Ja, precis. Jo, men jag är ju den här i studion som inte har läst hela boken. Nej. Utan bara hunnit med att gå igenom det. Ja, det är en stor skam. Och det är väl lite grann det ordet jag nästan ville komma till. Mm. Därför att också är det här, var kommer den här pressen ifrån, tänker jag. Liksom, bara grundfrågan är liksom, för jag undrar så här, varför borde vi må så bra? Mm. Vad är det som säger att vi borde det just nu?
Mm.
Jämfört med för 50 år sedan, 100 år sedan och så vidare.
Mm.
Är det behovstrappan som säger att nu har vi kommit så högt att nu ska vi må bra?
Mm.
Så om vi inte gör det, då är det något fel på mig personligen.
Ja.
Då är det något som jag har misslyckats med. Och det är där, den där, vad är det som gör att det styr åt det hållet för oss? Jag kan också känna igen mig i den upplevelsen. Liksom, att nu är jag misslyckad. Jag lyckas inte uppnå det här som jag ser framför mig.
Mm.
Och det tog jättelång tid just att fundera på varför har jag den här bilden av att jag ska uppnå det här.
Mm.
Jag har jobbat i media och då har det funnits jättemånga bilder av hur det ska se ut om man ska vara framgångsrik i media.
Mm.
För det måste man ju bli. Och just det där funderar jag på, men varför måste jag det?
Mm.
Den frågan har tagit lång tid att nå fram till. Och på vägen så hinner man tycka väldigt illa om sig själv för att man inte är framgångsrik. Vilket du också beskriver i boken, just det att ha sin egen inre mobbare med sig. Som man liksom aldrig blir fri från någon tid på dygnet. Och just det där, var det kommer ifrån, det är ju också... Du är inne lite grann på dåliga sociala nätverk som många av oss har, åtminstone i perioder. Och då, alltså att man inte ens har kontakt med sina grannar. Det är inte självklart att man känner igen varann på stan än som man bor i samma kvarter och så vidare. Och just det där, vad beror det på någonting i oss som svenskar? Beror det på någonting i hur vi har utformat samhället? Där finns det ju jättestora frågor att ställa kring det. Känner du liksom att du har kommit närmare något svar på vem det är som vi har satt de där bordena i oss?
Ja, men jag tror, det är ju massa olika saker som samspelar såklart. Men jag tänker dels att det är en sån här generationsfråga. Att min föräldrageneration, liksom 40-talister, men de var ju först ut och liksom bygga upp rekordsverige. Liksom. Och då kom vi från gamla fattiga Lortsverige och nu ska vi bli världens mest moderna land. Och det fanns liksom en tydlig vision i liksom det socialdemokratiska välfärdssamhället, liksom skapa den fria medborgaren. Och då var man med och byggde det för att lämna över något till sina barn. Liksom det perfekta samhället. Och... jag menar, det växte jag i alla fall upp i, att klaga inte, tänk på barnen i Afrika, du har det så bra. Nu har vi skapat det här idealsamhället, nu, du vet, bli vad du vill. Vi fick ta något jobb, men du kan ut och välj, ut och res, ut och upplev, varsågod. Det blir som ett paket som överlämnas från tidiga generationer. Och också ur ett kvinnligt perspektiv, liksom, patriarkatet är typ krossat. Alltså jag kan välja vad jag vill. Alltså min gamla mormor fick inte rösta för hon var typ 30. Jag har massa rättigheter. Liksom, tidiga generationers kvinnor har arbetat hårt för att jag ska ha den här friheten. Att skapa det här fantastiska livet som de bara kunde drömma om. Alltså det är en jävla ansvar.
Det är press, ja.
Otrolig press. Och då är det klart att man känner att jag borde ju vara jättelycklig om man jämför med alla de där andra tidigare bakåt. Och så är jag inte det. Precis. Och vad beror det på?
Och då det blir, tänker jag, att den blir som en återkopplingsloop liksom av att man känner att jag borde, och så känner man sig skamsen, och så varför känner man sig skamsen för jag borde, och så bara blir så. Det får mig in på lite en tanke jag har haft apropå sekulariseringen då, som vi gärna vill prata lite extra specifikt om det här kapitlet, och en bild att vi har i Sverige, vi liksom generellt sett, det tror jag många känner igen sig i, så har man, ja men kristendomen har man liksom slängt i papperskorgen lite grann, för att det är bara, det är så mycket prat, det är synd och skam, och det är så här, vi vill inte ha det där syndabekännelsen och skambeläggandet, sådär, den typen av religion, det är ingenting för oss i liksom moderna människan. Så det lämnar vi, och så rusar vi iväg liksom, och tömmer kyrkan, och så befinner man sig utanför, och så upptäcker man att skulden och skammen har man kvar. Och det man lämnade, den följde med, och det man lämnade var förlåtelsen.
Exakt.
Den konstruktionen som finns i den kristna berättelsen om att det är okej att inte vara perfekt. Och att ingen är det, vi är inte det, vi kan inte vara det. Vi behöver liksom upprepa det för oss att sätta emot någonting.
Exakt.
Kring den här hetsen liksom, som för den här potentialen som vi har. Vi har ju jättemycket som människor. Det finns ju såklart en, kanske inte en potential att bli precis allt man vill. Speciellt inte när man är liten, för då kan man vilja väldigt mycket. Men ändå ganska potential att till väldigt mycket mer än vad vi faktiskt någonsin kommer kunna lyckas. Så det finns ju på något sätt en inneboende, alltså det genererar ju hela tiden någon sorts känsla till korta kommande. Alla de möjligheter som aldrig blir förverkligade.
Exakt.
Och det kommer ju alltid vara fler sådana möjligheter, fler möjligheter som inte blir förverkligade än de som blir det.
Precis. Liksom.
Och då måste man säga så här, men det är okej ändå.
Exakt.
Eller på något sätt bli mer krossad. Eller sänka ribban också. Men det blir en sorts race to the bottom, att så här, men det blir för svårt, så vi kan inte ha såna höga krav på oss liksom. Och vissa kanske gör det, men de som fortsätter ha det blir ju, som du till exempel, verkar vara en sån person, förstår vi av boken, som är väldigt så här, ja men du vill att det ska bli bra liksom. Och göra så gott du kan och möta alla krav. Om man tror att man förväntas att faktiskt kunna klara av det, så är det ju ganska tungt, tror jag det blir.
Ja. Och jag tänker att det där är ju, jag har viss insyn i tolvstegsrörelsen, och där läser man ju på varenda möte sinnesrobönen. Just, alltså, ge mig sinnesro att, hur är det nu?
Nu ska vi se, Gud ge mig
sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden.
Just, ja.
Det är varenda möte, just för att påminna sig om, liksom jag kan inte klara av allt. Vissa saker kan jag klara av. Men det krävs liksom styrka. Och vissa saker kommer jag inte klara av, och det får jag liksom släppa. Och jag tycker den bönen fångar mycket. Att den används så mycket och så frekvent är ju för att jag tror den behövs mer än någonsin idag. Just när vi har så många val och så mycket vi skulle kunna leva upp till eller ta oss an eller så. Och vad väljer vi? Det är ju ett val. Alltså som du var inne på, Thomas, man har så många valmöjligheter. Du kan liksom göra så mycket med ditt liv, och då måste du till slut välja bort. Och då måste man på något sätt vara okej med det. Alltså dels skönast gör ett medvetet val, att man inte bara hamnar någonstans i sitt liv, utan att det har följt en viss riktning. Att man har navigerat bland alla de här valen på någon slags medvetet sätt utifrån någon slags kompassriktning. Men också vara okej med det man har sagt nej till och det man har sagt ja till.
Mm.
Och det tror jag vi verkligen behöver träna oss i varenda dag liksom, för att klara av det här livet i den här tiden.
I det här kapitlet, vi hoppar till boken som du kallar för Sekulariseringen och meningslösheten, så beskriver du i din biografiska inledning där att du har haft den här rösten inom dig som hela tiden som säger liksom att du inte duger och att du är liksom, du måste göra bättre och så, men att du hittade till kyrkan, och du skriver så fint att där för första gången så så fick den här rösten en, den fick någon som kunde liksom matcha den och gå upp emot den och
liksom, exakt, höra, någon som bjöd på motstånd.
Bjöd på motstånd, liksom.
Exakt.
Alltså, vi är jättenyfikna av det här, hur du liksom, hur det kom sig, hur, om du har någon, vill dela lite mera i den berättelsen om hur det blev liksom.
Ja, men gärna. Ja. För att det är också, det här är ju ett, liksom, världens möjlighet för mig också. För att jag, i den värld som jag lever i och liksom har verkat i, där är det ju superkonstigt att vara kristen och vara troende. Och folk har ju sett mig som ett UFO så länge.
Du skriver där om att just att trösklarna kan verka väldigt höga in till dig, om man säger det kristna andliga arvet, och ta till sig det. Och det var ganska lustigt, för det var nästan ordagrant liknande formulering som Mikael Kurkijala, som vi pratade med i avsnitt 4, tror jag, hade i sin bok. Om man pratar om portarna till templet där. Men du skriver att när kyrkans trösklar upplevs för höga för stora delar av befolkningen har självklara rum för inre dialog och kontemplation försvunnit. Jag undrar vad det gör med oss som människor. Så det, ja, nu hoppar jag väl lite fram här, men det, från din berättelse. Men, men det måste ändå varit utgångspunkten för dig också.
Ja, både och, för att jag tror jag hade, mina trösklar var inte så höga, tror jag. Alltså, så jag växte upp så där som man gjorde då på 80-talet. Man föddes in i Svenska kyrkan och döptes, fast mamma och pappa är inte troende liksom. Och kyrkans barntimme, för det var bra barnomsorg liksom. Mm. Och sen kyrkokör, för att jag tyckte om musik, och då var det i kyrkan när man sesera och så konfirmera mig, och det var jättebetydelsefullt för mig. Så att jag liksom ändå varit i kyrkorummet ganska mycket och trivts där. Men sen var det att jag var ju liksom, när jag var 25 så drabbades jag av liksom en enorm livskris och mådde jättedåligt. Och jag var också arbetslös. Och då så kände jag, jag hade så otrolig stress. Jag insåg att jag måste hantera den här stressen. Jag måste göra något med den på något vis. Och så tänkte jag, ja, men jag ska, kan ju gå en yogakurs för att hantera den här stressen. Och, men det var så dyrt, så jag hade inte råd med det. Och så gick jag förbi, så bodde jag bredvid Allhelgonakyrkan på Söder, och så satt en liten lapp där att på tisdagar har vi gratis yoga. Så jag var okej, okay, ja. Så jag gick in där. Och så var det en kvinna som på volontärbasis hade vad hon kallade för smultronyoga. Man skulle hitta sitt inre smultron, glömmer jag aldrig. Och om det var 2 gånger i veckan så var det yoga där, och då började jag liksom gå på det. Bara för att ha någonting att göra så här, och för att, det var gratis yoga. Det var jag och lite random tanter, och det var jättespeciellt. Så förstod jag att de också hade så här morgonandakter och bönegrupper vid frukost och lunch. Och då tyckte jag, men det är toppen för mig, för jag behöver en struktur på min dag nu när jag är arbetslös och jag har så mycket tid. Så jag började gå på dem. Och då var jag med om, där var det är liksom Katarina församling på Söder, och där är det väldigt många som är liksom nya i den kristna världen. Så då satt vi i någon sån där morgonandagsgrupp, och vi skulle läsa Fader vår, och ingen riktigt kunde det. Vi var tvungna att slå i psalmboken, det var väldigt så här taffligt, men vi satt där ett gäng i alla fall. Och så minns jag tillfälle att det kom in en kvinna i kyrkan, och hon var jätteuppriven, söndergråten. Och hon var liksom på flykt. Hon berättade att hon hade precis lämnat sin man. Hon visste inte var hon skulle ta vägen. Och hon kom, kan jag få vara här? Ja, så vi kom hit. Och en i den här gruppen som liksom var helt ny i kyrkan, som inte kunde Fader vår, reste sig upp och frågade så här: jag skulle vilja ge dig en kram, får jag det? Och den här uppridna kvinnan sa ja. Och då kramades de. Och då kände jag så här: det här är något för mig. Alltså, vilken annanstans i Stockholm kan en människa komma in och få en kram? Och helt förbehållslöst, och bara få vara med. Och det var så fantastiskt. Och då kände jag, men jag behöver en kram. Det här är ett rum för mig där jag kan bara få vara. Och där jag kan få släppa ner axlarna, och där jag kan få gråta, och där jag kan få börja läka. Så då började jag gå liksom på gudstjänster och så. Och var där och bara grä. Alltså jag gjorde inget annat än bara storlipa i typ ett år. Men så började jag liksom också känna att det, för mig gav det som ett psykologiskt, det var inte att jag hittade Gud, Utan det var bara ett rum som var skönt för mig. Men sen började jag förstå när jag lyssnade på gudstjänsterna. Det var så otroligt bra predikningar och där. Då liksom knöt de an väldigt så stora frågor. Och lyckades koppla det till mitt vardagliga liv. Och för mig var det så läkande. För att då var jag inne i den här hetsen. Att liksom, allt jag tänkte på var, var ska jag jobba? Vilka skor ska jag köpa? Vad ska jag göra nästa helg? Jag måste ha någon rolig fest på nyår. Det var de frågorna som bara peppra mig. Och så fick jag liksom en gång i veckan sitta ner och tänka på förlåtelse. Eller nåd. Eller skam. Och för mig var det, gud vad jag behövde tänka på de frågorna. Och då började jag se det som att det här är typ ett ramverk för, det här är typ terapi för mig. Och för alla som sitter i rummet. Och då började jag tänka på kyrkan som liksom att det är gruppterapi en gång i veckan. Att det har verkat på det sättet. Och att vi behöver nog det.
Ja.
Och då blev jag så entusiast.
För det är en av våra utgångspunkter på den är att och som Gustav pratade om i den intervjun. Att om man saknar språk, om man saknar ett ramverk som du säger för att liksom förstå sig själv eller förstå vad det är, vad människa är lite mer på djupet och sådär. Att om man aldrig har fått det så till slut kan man inte ens ställa frågorna. Eller man förstår inte vad det är för, som är fel. För jag, det är i alla fall min misstanke. Jag vill liksom halvknyta tillbaka till det här med livsmålen och vad man kan uppnå. Att det är många saker som människa går inte att lösa. Utan det gäller att hantera det. Men för att kunna hantera det så måste man ha, man måste kunna förstå i alla fall vad det är som är fel. Eller liksom vad det är som känns. Varför inte allting klaffar. Och att om man inte ens har några som helst ord eller några som helst sådär, inget igenkännande. Man kan inte möta andra i att jag, ja men att det är svårt att vara människa. Att man har, att det är mycket existentiella problem som man alltid ställs inför. Liksom. Så kan det bara, det är befriande att, jo men det är samma för alla liksom.
Exakt, och det har varit samma någon, i typ 2000 år. Och folk har tänkt på det här.
Ja, precis. Ja. Jo men att det finns jättemycket erfarenheter inbyggda i det här systemet. Och tyvärr, men det är så det är. Historiskt så är ju det gjort med ett språk som på många sätt är lite arkaiskt nu för tiden.
Just.
Och det är inte bara själva språket, det är ju också hur det används. För jag menar, du gick ju inte rätt in till gudstjänsterna först.
Nej, jag gick på yoga.
Du gick på yoga och då hade du ändå en förförståelse genom din historia.
Ja, exakt.
Du visste att kyrkan ändå fanns där och du hade förståelse av hur det går till och sådär. Du kände igen vissa ord från din ungdom och sådär.
Ja, exakt.
Liksom så. Om man kommer liksom från noll koll, då behövs det verkligen en yogalapp.
Exakt.
För att man överhuvudtaget ska se att den här byggnaden kan vara ett alternativ.
Ja, jag tror att det finns många som till och med skulle tycka ändå att det, men det är så här kyrka, det är lite läskigt liksom.
Ja, precis.
Där sätter jag mig inte min fot.
Nej, och det är också det här, och där har vi har ju lite grann en övergångstid. Från, skulle jag säga, liksom de som då har vuxit upp med att kyrkan, det är så här förlegat, det är patriarkalt, det har liksom massa så här negativa laddningar, till de som nu har så lite upplevelse av kyrka att de inte har någon laddning alls.
Nej, visst.
Det är liksom bara någonting, det är ett intresseområde som gäller andra människor. Så, vilket på sätt och vis också kan vara en öppning.
Precis, för så. Det tycker jag att jag märker, att det är så fjärran folk, att de är så här, men gud vad berätt.
Ja.
För att det är som att man har en udda subkultur som folk blir nyfikna på.
Ja, men det är ju det. Visst är det.
Och sen tänker jag också att det finns, om vi går tillbaka till den här stressen kring valfrihet, så tänker jag att den också finns inom själslivet. Alltså det är just det här, det finns ju liksom olika levels av cool när det gäller att ta hand om själen också. Liksom att det finns, det är ju mer inne att prova ayahuasca ritual än att gå och prova smultronyoga. Och där är också då frågan liksom att var hamnar en vanlig svensk gudstjänst i Svenska kyrkan på en intressestege när det finns den här, vad har du valt för att utveckla din själ?
Ja, visst. Liksom,
då är också frågan liksom the coolness av kristendomen liksom. Då kanske blir så här, jag kanske ska prova någon annan lite mer extrem kyrka istället.
Ja, precis. Nej, men att det ligger ju i konceptet av i det kristna budskapet lite grann att man inte att man ska komma ifrån det här med att liksom, jag väljer för att skapa min egen identitet.
Ja,
att det blir en del av sitt identitetsskapande. Och då är det väldigt svårt att
branda sig
idag. Liksom. Mm. Ja.
Men det tänker jag också, att det är ju trender i det där. Det skriver jag om liksom. Mm. Ja, men, jag tror därför alla svenska och speciellt medelklassen motionerar så in i helvete nu. Att det är så här, då har man läst Anders Hansen att min olycka beror på att jag inte joggar tillräckligt. Ja, men då sätter jag igång och joggar. Och liksom ett av var det mindfulnesskurser eller innan dess var det terapi och innan dess var det, ja, vad det kan vara. Att jag tycker att det är bara ett så stort bevis på, och nu är ayahuasca och Burning Man liksom. Men det är väl någon slags bevis på den otroliga andliga törsten som jag tycker mig se i oss som folk. Och vi vet inte hur vi, så då hoppar vi på så här marknadstrender typ.
Ja, och jag menar, alltså grejen med de här är ju ofta att det finns ju någonting bra i dem. Jag menar, det är klart att det är nyttigt att motionera.
Ja,
liksom.
Ja.
Men det är ju så här, just att som människor så har vi ju liksom någon slags behov av att liksom så här, åh, jag hittar en lösning, nu går jag all in.
Mm.
Och så har vi dessutom då lite krafter som gärna går in och ser till att vi konsumerar det här vi hittar, liksom. Att, och så vidare. Och då blir plötsligt det här med hälsa en religion, där man dessutom kan skam och skuldbelägga ganska bra. Så här, men har inte du tränat den här veckan? Aj. Liksom sådär. Och så plötsligt känns det som att man, det blir likadant som nidbilden av kyrkan förr med en präst som står i predikstolen och pekar ner och skambelägger församlingen liksom. När man då inte har gjort sin träning.
Ja, men det
nidbilder och nidbilder förekom nog ganska mycket skulle jag tro.
Men det, för det i min församling som jag har varit aktiv i, där gammal kyrka är det, pratar jag om, liksom att, om framgångsguden, som ju är mer dömande än den kristna guden någonsin har varit. Alltså, som vi piskar oss med, just att vi ska vara så framgångsrika när vi inte är det. Om det är då att vi inte tog det där joggingpasset eller vad det nu kan vara, så dömer vi oss själva väldigt hårt. Så att det ligger i, som du sa tidigare Thomas, att liksom, vi har tagit bort tro och kyrkan, men liksom skammen finns kvar, men nåden finns inte där. Och det är ju för jävla sorgligt tycker jag. Och onödigt, tänker jag.
Ja, alltså jag kan ju förstå att det har blivit så ändå, så som kyrkan har utvecklats. Den har ju liksom inte hängt med på något sätt. Men istället kan vi hoppa tillbaka, för du, när du hade suttit och gråtit så där i ett år på gudstjänsterna. Kom det till, för du sa så här, det var inte som att jag kände att jag hittade Gud.
Nej.
Och vad det betyder kan vi ju kanske komma tillbaka till, jag vet inte. Men
ja, det nämner vi väl inte det här, i den här podden?
G-ordet,
nej, precis.
Ja, men det är det. Ja, precis. Jo då, man kan göra det. Men,
min förhoppning om att Gud finns, den riktningen liksom styr mitt liv så himla mycket. Det kan jag väl börja med att säga. Men sen liksom i det här sökandet så har, jag brände ut mig när jag var typ 32. Och då började jag meditera. Transcendental meditation heter det, som är en gammal indisk liksom, teknik som har funnits i flera tusen år. Och då såg jag liksom, när jag fördjupade och förkovrade mig i det där, liksom, gud vilka likheter det finns här med liksom, vad jag hör i kyrkan och söndagarna. Att det handlar om att när man hamnar i transcendens så kopplar man upp sig mot världsalltet liksom, och liksom mitt egna consciousness kopplar upp sig mot ett cosmic consciousness och vi sitter alla ihop liksom, och det finns en kärleksfull kraft som, om vi bara stänger av bruset från omvärlden och lyssnar inåt, så hör vi den här kärleksfulla kraften och sådär. Och då bara, aha, men det här är ju okej, så här, det är ju typ samma gudsidé då som finns inom kyrkan, som finns i typ de här uråldriga indiska lärorna. Så det var så jätteviktigt för mig, att när jag mediterar så är det på något sätt att jag kopplar upp, vänder mitt ansikte mot Gud. Och sen faktiskt så såg jag, förkovrade man ganska mycket så här kvantfysik och sådär. Så modern, supermodern forskning, fysisk forskning. Och, liksom, och där är det så mycket så här, allt är uppkopplat. En kvark här kommunicerar med en kvark i Brasilien exakt samtidigt. Och tid och rum finns inte. Och då bara kände jag utifrån ett rent så här, intellektuellt perspektiv. Så bara, ja, men det som förhistoriska människor kallar Gud kanske bara är liksom ett fysiskt fenomen. Men det är väl skitsamma då. Det finns. Och mitt liv är bättre av om jag bejakar det. Liksom. Så det var så här, indiska, svenska kyrkan, dokumentär om kvantfysik. Mm. Typ där någonstans. Mm,
precis. Det här är ett bättre fungerande livstolkningsramverk.
Exakt.
Än framgångsgudens exakt livstolkningsramverk.
Ja, exakt.
Sen är det ju inte så här, det är ganska svårt att skifta livstolkningsramverk bara. Det är ju, det kräver ju existentiell kris liksom, när man att gå igenom och det tar att bygga upp liksom. Men det måste finnas, och väldigt svårt att göra helt själv liksom, utan att titta till något sammanhang.
Men jag gick typ i så här katekumenat ett år.
I Svenska kyrkan?
Ja. Och sen så här självhjälpsgrupp där Guds tanken är högst levande hela tiden. Så det är ju verkligen, ja, men som du säger, en omställning i livsåskådning och hur man lever sitt liv. Som jag tänker, jag hoppas är livslångt. Liksom. Ja, det är kul att tänka vart det tar mig.
Det du beskriver, det är ju också just det här att det går ju mot den här bilden av att bli någonting. För du, alltså,
exakt, det är det raka motsatsen.
Ja, precis. Ja. Däremot så är du ju någonting och du är i någonting som pågår. Men just det här att det finns, det går ju liksom inte, du kan ju inte komma och säga jag har en målbild, jag ska nå det här och då har jag presterat färdigt. Liksom.
Ja.
Så. Och den är ju, det är ju den bilden där som man behöver. Jag tror att det är bra att bli fri från det.
Gud, prestation. Ja,
men innan man själv då förstår att man är i den situationen, man söker det där. Liksom, då blir, tänker jag att då blir det ju samma valfrihetsstress just kring liksom, att okej, vad kan jag uppnå genom att gå till kyrkan?
Ja.
Sådär. Och om man då inte kan se, det finns ingen målbild här.
Nej.
Vad finns det då för mig?
Ja.
What's in it for me? Liksom, varför ska jag gå dit?
Ja, precis.
Och det är ju, för mig har det varit en enorm omställning från att leva, levt bara efter att sträva efter framåt, 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 åstadkomma, uppnå, 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 till att typ bara vara. Jättestor, stort steg för mig.
Mm.
Och som kräver träning hela tiden. Och där är väl liksom hela acceptanstanken, tycker jag.
Just det.
Att så här, livet, nu blev det så här. Jaha, vad fint. För mig har varit en nyckel. Det är liksom att förhålla mig till lidande. Alltså att förut så har det varit, om mitt liv inte är som jag vill att det ska vara, då är det på något sätt mitt fel. Och då är det jag som inte har presterat rätt, dumma mig. Medans om man tänker att livet är svårt, det kommer dyka upp saker som är jobbiga. Men att lyckas då se, jaha, nu händer det här. Finns det någonting fint i det, trots allt? För mig är det en otrolig nyckel, alltså, att det är välmående. För lidande kommer alltid finnas i livet. Det kommer aldrig vara så där lyckat, oavsett hur hårt jag jobbar. Så då liksom bara acceptera det som det är och försöka hitta mening i det, det lilla och det stora.
Där tackar vi Cecilia Wemming för ett jätteintressant samtal. Mer information om boken Medelklasskvinnans tysta vrål och om var ni kan köpa den hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Från samtalet tar vi med oss att man inte behöver vara lyckad för att vara lycklig. Att vi redan är de vi behöver vara. Att det inte är nödvändigt att förverkliga något mer. Och att det finns nödutgångar man kan ta om man behöver en kram. Även om de antagligen inte kommer att vara märkta smultronyoga. Och att om vi vänder oss om upptäcker vi kanske att vi redan är på andra sidan. Så var välsignad och var till välsignelse. I kärlek och sanning tills vi hörs igen.